Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
En av många sådana här saker jag slaktade i rätt sätt. Mm. För jag får ju, ja men Christer, du hade vunnit på lugna ner dig lite grann. Eller Christer, du hade vunnit på det. Jag skiter i det, för jag tror inte på rätt sätt. Det är ju samma nu digitalt, du vet. Alla checklister. Mm. Släng de jävla checklisterna och använd hjärnan. Liksom, jag gör ju fin fem fel på digitala föreläsningar. Jag gör allihop. Och jag har mer att göra än jag liksom någonsin har haft.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Charlie?
Det är bra med mig.
Hur mycket klabbar du? Hur mycket klubbhausar du nu för tiden då, Charlie?
Det har ju blivit inbjuden av dig, men jag är inte riktigt där ännu. Jag är ju lite segare än du. Du är ju alltid väldigt snabb på alla nya grejer. Jag tittar in och försöker förstå vad jag ska göra. Det kommer. Jag är ju verkligen inte neggo. Jag är bara inte så snabb på att ta till mig ny teknik. Det vet ju den som lyssnar på den här podden. Att jag tänder fortfarande mina lampor med en knapp istället för med en app och sånt där. Liksom.
Och för er som inte vet vad vi pratar om, så är det ju då en omtalad app som heter Clubhouse som lanserades i Sverige för kanske en månad sedan eller så, som jag har tagit en jädra fart. Vi får se om det är en hype eller om det kommer fortsätta. Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag gillar ju att, ja, vi som poddar, jag älskar ju samtalet istället för att man kan gömma sig bakom tangentbordet och skriva och kasta ur sig saker mer anonymt. Så känns det som att trollen borde få mindre utrymme här, även om det naturligtvis kommer pågå grejer här också. Det är ju redan omskrivet att man kan ju liksom filma av samtal och såna här saker. Även om det händer i realtid så går det ju att banda det liksom och sådär. Men vi får se vad det tar vägen. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är bra.
Du är inte rädd att fastna att du sitter där hela dagarna och bara lyssnar på folk som tuggar liksom, eller?
Nej, det gör jag inte. Det jag kanske kommer tappa är väl en och annan podd som jag följer, och det får man väl... Ja, men lite är det ju känslan så här, hur ska man hinna med allt liksom. Det är ju så, det får man ju erkänna. Men man får ju prioritera, och då kanske jag kan ta något samt liksom vara där istället för någonting annat. Kanske inte behöver se så många serieavsnitt som jag ser till exempel.
Men då kan jag berätta för dig att dagens gäst har precis, apropå nya format, varit ute och föreläst på ett banbrytande nytt sätt, skulle jag säga, som du kan föra om. Det skulle passa dig perfekt. Perfekt, ja, men vi börjar med att välkomna in veckans gäst, Christer Olsson. Välkommen!
Välkommen!
Ja, tack, underbart att få vara här och höra ert härliga samtal.
Liten applåd, men den är hjärtlig. Alltså. Ja. Berätta, vad spenderade du förmiddagen med? Det lät så jädra kul.
Ja, jag 63 år gammal har jag erövrat en ny titel. Jag är numera vandringstalare.
Nej, vad roligt.
Ja, det var faktiskt väldigt kul. Mycket roligare än vad jag trodde. Vi träffades ute på Kungliga Djurgården och var i området Stora Skuggan. 30 CFO-er. Det var fantastiskt spännande och gav oerhört mycket. Och jag efteråt, ja, det är ju efteråt, det är ju nu. Jag kom direkt därifrån. Det var en superintressant reflektion.
Mm. Och då var det så att du pratade och sen gick man en bit och så pratade du och så gick man en bit, ja, liksom.
I naturen. Ja. Så att vi gick ju coronasäkert då. Det samlades coronaavstånd. De var duktiga Pontus de Geer då, vandrarna som de heter. Höll ordning på det här, så vi var avstånd. Och sen, men då träffades vi, så gjorde jag ett intro på 10 minuter kring framtidens CFO och framtidens ledarskaps viktigaste. Mm. Vad är det viktigaste? Och sen lägger jag iväg en fråga. Och så har man den som dialogfråga sen under 15 minuters promenad. Mm. Så stannar vi mitt ute i naturen, i 16 minuter var det. Och så ställer sig liksom någon 30 människor i en ring och så står jag i mitten. Och så, eller en halvring blev det då, så står jag framför. Och så levererar jag ett nytt inspel. Mm. Och så en reflektionsfråga. Och så promenerar vi och så reflektionsfråga, promenad. Det var briljant. Ja. Det var ett jättebra format. Jag har faktiskt aldrig gjort det.
Ja. Det var en
jätteutvecklande idé.
Ja. Otroligt. Vad coolt det ändå är i såna här tider att saker och ting händer. Liksom. Att man hittar sätt att genomföra grejer. Det är ju fascinerande.
Ja, det är det. Och det är precis det handlar om. Och det är det jag pratar om. Alltså, vad är, och det här är ju också, om det är någonting som är framtidens ledarskap, så är det förmågan. Jag pratar om AAA, amerikanska marinkårens AAA. Adapt, adjust, advance. Adaptera den verkliga verkligheten du befinner dig just nu. Anpassa dig till den och agera i den. Mm. Och jag ser ju det så otroligt tydligt. Jag jobbar ju med ganska många företag och företagsledningar. En del gör ju precis det här. Ställer om, gör på ett annorlunda sätt. Hitta format som funkar. Andra sitter bara och väntar på att det här ska blåsa över och allt ska bli som vanligt igen. Mm. Och de kommer ju att dö.
Mm. Mm. Hur gör man, alltså, vad är den största utmaningen om man börjar där med liksom adapt? Det låter ju enkelt så här. Självklart, jag är med, Christer. Men det finns ju ett motstånd där. Mm. Alltså för förändring och liksom, för man vet inte riktigt vad är det jag ska adapt till eller vad kommer det kosta.
Och det vet ingen. Nej. Och det är det som är tricket. Och det jag pratar väldigt mycket om, det är att alltså, framtidens ledarskap, om vi liksom skulle börja göra en kort reflektion, handlar om att skapa en lärande organisation. Och en lärande organisation består av problemlösande människor. En lärande organisation består inte av en lärare eller konsult som talar om hur de ska göra. Utan en lärande organisation vågar vara sårbar och säga, det här är okänd mark. Vi vet inte hur vi ska hantera det här. Hur gör vi? Mm. Och så löser vi problemen tillsammans. För den riktiga lärandet äger ju rum när vi löser problem. Mm. Och därför är det ju som jag säger att det framtida ledarskapet handlar om att definiera. Alltså, jag säger dessutom att problem är lika med avståndet mellan nuläge och önskeläge. Mm. Och därför finns det bara två kategorier av människor som inte har problem. Och det är de helt oambitiösa och de döda. Mm. Och de flesta av oss vill inte tillhöra någon av de kategorierna. Och därför handlar ledarskapet någonstans om att definiera vart är vi på väg. Mm. Och sen, okej, var är vi? Okej, hur tar vi oss dit? Där har vi ett problem. Och det gör vi tillsammans. Då blir det en lärande organisation.
Är det här ett ledarskap som du tänker funkar om, alltså om man pratar att jag är chef på ett företag, eller kan det vara lika gärna mycket ledarskapet, min förmåga att leda mitt eget liv? Ja. Liksom?
Självledarskap är ju tidens viktigaste ledarskap. Ja. Och särskilt nu i dessa tider.
Varför då menar du?
För att vi kan inte sitta och vänta. För någon annan kommer inte att inspirera dig. Någon annan kommer inte att ge dig liksom intryck om omvärlden. Någon annan kommer inte att lösa ditt problem överhuvudtaget. Mm. Därför är självledarskap, och det har jag jobbat med hela mitt liv. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Jag begrep i köttet tidigt i livet. Du kommer inte få någonting gratis, Christer. Om du vill ha något i livet får du skaffa dig själv. Mm. Så det här har följt mig genom livet. Och därför så till exempel, jag jobbar aldrig med medarbetare. Det är en gammal förlegad tayloristisk term. Jag jobbar bara med medansvariga. Och därför, så det är samma när jag jobbar med en grupp. Vi gör den här podden tillsammans. Jag är ansvarig, du är ansvarig. En vandring. De är ansvariga, publiken är ansvarig. Titta inte på mig om ni är missnöjda. Då får ni väl säga ifrån tidigare. Säg inte det när jag är färdig.
Det här får man väl ändå säga då, att det är ett ömsesidigt ansvar. Jag tänker ju som på arbetsplatser då, mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller som du säger, att det är ju, det ställer ju krav också, framförallt nu i dessa tider, både på arbetsgivaren men också på medarbetaren då. Mm. Eller med ansvarstagaren. Jag tycker det är ganska fascinerande. Men tycker du att folk, det låter lite som att du tycker generellt, eller är det liksom är problemet kommunikationen mellan de här parterna, eller anser du att oftast är det medarbetaren eller den anställde eller arbetsgivaren som är problemet?
Alltså, arbetsgivaren har ett huvudansvar för att skapa ett klimat där människor vågar vara sårbara. Om jag skulle summera ett svar. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att skapa, tillsammans med de medansvariga, skapa ett klimat där vi vågar vara sårbara. Där vi vågar säga ärligt talat, jag vet inte hur vi ska lösa detta, men vi behöver bli bättre på detta. Eller vi behöver bli mer konkurrenskraftiga. Vi måste få liksom si eller så. Ja, men hur då? Ja, jag vet inte. Låt oss träffas tillsammans och lösa det. Och där har arbetsgivaren huvudansvaret, för arbetsgivaren har ju huvudintresset av att driva verksamheten.
Tycker vi är bra på det eller dåliga?
Nej,
på det?
Dåliga.
Ja. Varför det då?
För att det är för mycket prestige. Mm. Alldeles för många arbetsgivare, alldeles för många chefer tror att de ska behöva kunna och veta för att inte tappa i respekt. Dilemmat är ju att är du bara sårbar så vill människor hjälpa dig evolutionärt. Vi funkar så. Socialpsykologiskt, vi hjälper människor som har problem. Vi är evolutionärt empatiska. Mm. Men vi låter dem inte vara det, för vi ska vara så förbannat duktiga. Mm. Och jag säger ju dessutom att vi har grundlurat flera generationer av ungdomar genom att lära dem att man ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Det är ett bedrägeri. Det är fel. Man ska inte alls växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Man ska växa upp och fatta att alla är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Så ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Vi har levt i flockar i 10 000 generationer. Olikheter i samverkan. Vart tog det vägen? Ungdomar idag tror att de ska behöva vara kusiner till både Einstein och Da Vinci på samma gång för att klara sig. Det är trams.
Och liksom, hur har det blivit så då? Därför att jag känner ju igen det jätteväl. Att vi träffar många så här, jag skulle vilja... Det kan vara allt från jag skulle vilja starta företag till jag skulle vilja börja med fonder, men jag kan inte tillräckligt, eller jag är för dålig på matte. Liksom att vi går alltid till kunskapshörnet och tittar svaret på varför vi inte har det vi vill ha. Liksom, det verkar vara det som dyker upp mer eller mindre automatiskt, det för att jag inte kan tillräckligt. Jag måste lära mig mer först. Liksom.
Det är klart, om jag tror att jag ska behöva vara stark och självständig. Mm. Om jag tror att jag ska behöva klara allting själv. Mm. Och alla begriper ju att det gör vi inte. Alla är bra på olika saker. Om jag tror då att jag ska behöva kunna detta. Att jag ska behöva vara bra på bokföring. Jag ska behöva vara bra på teknisk utveckling. Jag måste kunna och förstå tekniken. Jag måste kunna det och jag måste kunna det. Ja, till en hygiennivå av vissa saker. Men resten blir riktigt... Jag säger, det är lättare att göra bra bättre än dåligt bra. Bli riktigt bra på det du är bra på. Mm. Och jobba ihop med andra på det andra.
Ja, det är så roligt när du säger det. Jag såg någon sån här bakom kulisserna på filmer. Det tycker jag är nästan roligare ibland att se hur de har spelat in en film än att se själva filmen. Och då var det någon sån stor superhjältefilm, Kjöle Hoppsan. Och de var där och intervjuade regissören, och så frågade de regissören liksom så här, idag så ska det explodera där och det ska målas i efterhand i datorer och det är liksom skådespelare med säkerhetslinjer. Hur löser alla de här problemen som måste uppkomma då? Och han tittade mer eller mindre förvånat på den här journalisten och sa, då har du missuppfattat mitt jobb. Jag är regissör, jag löser inga problem. Jag skapar problem, det är mitt jobb. Jag säger, jag vill ha det, jag vill ha det där, jag vill ha det där. Sen är det andra som löser de problemen.
Briljant.
Ja, det tyckte jag var så roligt, för det är verkligen så det är.
Där har du företagsledare för mig.
Ah, ah.
Där har du definitionen på en lärande ledare.
Mm. Hit vill jag.
Jag skapar problem. Den ska jag ta med mig, tack. Ah, så lärde jag mig idag igen. Jag skapar problem. Mitt sätt att jobba är att jag skapar problem och så får andra lösa dem. Då uppstår ett lärande och då uppstår en utveckling. Briljant.
Men hur du har ju en sån lätthet och lekfullhet kring att inte kunna. För många människor är det ju genuint läskigt att ge sig i kast med något man inte kan. Eller, och jag tror så här också, tänker jag. Desto äldre vi blir, desto mer ovana blir vi med att göra saker vi är ovana vid.
Ja.
Min son, han är ju 12 år. Om jag säger till honom, nu ska vi cykla enhjuling. Då säger han så här, jaha, hur gör man det? För han ju, varje lektion för honom är något han aldrig har provat.
Ja.
Men jag är 46, som jag till Mattias. Jag tänkte vi skulle åka enhjuling ikväll. Då kommer han hålla en liten föreläsning om varför han inte kan. Och inte, det är nog inte hans grej. Och kommer nog slå ihjäl mig. Alltså, vi blir ju stelare och stelare i att... Vad tänker du om det där? Är det en åldersgrej eller är det en bortförklaring att vi bara är ovan med att vara ovan?
Vet du vad? Vi institutionaliserade lärandet. Det var ett gigantiskt industriellt misstag. Mm. Vi institutionaliserade lärandet till läraren och boken och fattade inte att det verkliga lärandet äger rum i vardagen. Och det gjorde att vi lärde inte barn att lära, utan vi lärde dem att ta in kunskap passivt. Och det är så farligt. Det är samma som att vi förgav pengar till människor som hade det svårt istället för att ge dem ett fiskeredskap så att de kan fiska och försörja sig själva. Alltså den analogin. Och istället för att lära barn att lära så lär vi dem saker. Och sen tror vi att det ska räcka. Det räcker ju ett år. Och sen är det ju de körda. Liksom, även om de har gått på högskolan så är ju kunskapen inaktuell i dagens tempo.
Just det.
Du ska ju lära att lära. Och då säger jag ju, och det är också det här min senaste bok som jag är underlaget att jag fick komma och träffa er. Den bygger ju på den här idén att människor har slutat reflektera. Och varför det? Och för de ser inte vardagen som ett lärande. Och jag ställer ju den frågan. Varje dag sätter jag mig ner med en dagbok och funderar på vad jag har lärt mig idag. Idag fick jag ju väldigt tydligt nu till exempel idén om att skapa problem. Mm. Den tänker jag ta med mig. Och skriva upp vad jag har lärt mig idag. För om du varje dag skriver upp vad du lärt dig idag, då lär du dig saker medvetet. Om du inte skriver upp vad du lär dig, så kommer du ändå att lära dig. Din hjärna, den är rationell nog för att gallra bort massa oväsentligheter. Men allt väsentligt som den inser, det här har jag nytta av, det lagrar den. Mm. Men om du inte reflekterar över det den lagrar, så är det så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och det innebär att din hjärna kommer att göra massa erfarenheter som du inte är medveten om. Det kommer att innebära att du kommer att veta en massa saker som du inte vet att du vet. Och då riskerar du att tro att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och det är det som är hela min idé nu. Jag har ju skrivit 5 böcker. Min senaste bok nu är just accentuerande erfarenhet av det vi pratar om nu. Nämligen att den heter ju då, för vi pratar så mycket om personlig utveckling. Ja, men vad är personlig utveckling egentligen? Jo, det är titeln på min bok är Våga veckla ut dig. Mm. Och frigör din omedvetna potential. För det folk behöver idag, det är inte en kurs till. Det är inte en bok till. Det är inte liksom en lärare till. De behöver fatta att de har det redan. Släpp dig fri! Mm. Du kommer att bli så grymt imponerad över dig själv. Om du bara vågar, dare to do, vara en prövande lärande och därigenom levande människa. Det är det jag brinner för. Mm. För när du är prövande och lärande så blir du levande. Mm. Krångla inte till det bara.
Och hur ser det ut när vi krånglar till det då?
Det här är ju jättefascinerande. Ja. Det är så kul att höra det, Christer, för du brinner ju verkligen för det här. Alltså. Men om man ska applicera det här. Det är jättekul, och då känner jag så här, om man ska liksom koppla på ekonomi, som är ju vårat kärnämne, hur tänker du i vardagen, hur ska man kunna använda, hur ska man våga veckla ut sig med sin ekonomi, tänker du, spontant?
Ja, du har två perspektiv. Om jag tar det ena som ni har varit fantastiskt duktiga på, och som jag också har sett er programidé är briljant och relaterat till den och hänvisat folk till den vid ett antal tillfällen. Det är kostnader, naturligtvis. Ta kontroll över sina kostnader, ifrågasätta sina kostnader, på vilket sätt de är värdeskapande i mitt liv. Varför har jag de kostnaderna jag har? Vem försöker jag bevisa någonting för? Varför gör jag det jag gör? Att liksom, det ena är kostnadsbiten. Sen är det faktiskt, jag hade ju den här vandringstalen där, var ju för 30 CFO:er för stora svenska bolag. Och då säger jag så här, det finns bara två sätt att öka inkomsterna. Antingen måste du skapa nya värden som tillför nytt värde till dina kunder, alltså nya tjänster eller nya produkter som människor är beredda att betala mer för än kostnaden att producera dem. Eller också måste du bli duktigare på att synliggöra de värden du redan tillför. Om du vill ha mer intäkter. Det finns inte bara de två. Och då säger jag så här. Hela min idé är. För jag säger att man ska vara idéburen. Hela min idé utgår från att tillföra värde. Och den är evolutionär återigen. För så länge jag tillför flocken värde så säkrar jag min överlevnad. Och så säger någon. Ja men Chris, är du så fruktansvärt krass att du säger att en människa som inte tillför värde är värdelös? Ja. Men herregud, vad säger du människa? Och jag säger att en människa som inte tillför värde är ju per denna definition i denna relation värdelös. Sen blir ju nästa intressanta resonemang. Vad är värde? Ja, värde kan vara att bara existera som min gamla klasskamrats två multifunktionsvarierade barn är. De bara finns, de existerar. Och de är oerhört värdefulla för sin familj. Ända ut i pekuniära utbyten. Men idén för mig är att tillför värde som idé. Krångla inte till det, återigen.
Och är det vi gör, tycker du, att vi får för mycket fokus på prestige och karriär och vad kunden ska tycka och vad chefen är, istället för att fokus på hur kan jag bringa in värde i det här mötet, eller hur kan jag bringa in värde? Liksom?
Om du bara hela tiden tänker, hur kan jag bli värdefull för dig nu? Om jag försöker liksom, efter bästa förmåga medverka i din podd så att de människorna som faktiskt berikar oss med att lyssna på den. Vi skapar ju tillsammans med dem. Livet är ett tillsammansprojekt. Det här händer ju tillsammans med våra lyssnare. Och då, det enda jag försöker det är efter bästa förmåga försöka tillföra dem värde. Och om vi tillsammans nu upplevs värdefulla av dem, och då belönar de oss med att komma tillbaka och lyssna på nästa också. Alltså det enda du behöver bekymra dig om i varje möte, tillför värde. För det du kommer att få ut av ditt liv kommer att stå i direkt proportion till din förmåga att ge andra människor det de vill få ut av sina liv. Där har du ekonomins fundamenta.
För det stämmer väl ganska bra överens också, tänker jag, med familjen hemma. Alltså just med ens egna privatekonomi och familjens ekonomi. Så är det ju samma sak där egentligen.
Hur då menar du?
Ja, det.
Nej, men jag tänker just det att man ska tillföra värde. Att man var och en försöker dra sitt strå till stacken och bidra med det som man är bra på.
Ja. Och det man kan bidra med.
Precis.
Och alla bidrar alltid med någonting. Allt ifrån sin blotta existens till att man gör saker, säljer saker, tjänar pengar någonstans. Och sen är det också, när vi pratar ekonomi, så är det ju en terminologi som jag använder. Och jag hatar uttrycket liksom tjäna pengar. Det tar jag bort i alla sammanhang där jag jobbar. Nej, du ska inte tjäna pengar, du ska förtjäna pengar.
Och vad blir skillnaden då, menar du?
Ja, det är ju samma idé.
Ja.
Hur ska du förtjäna pengar här? Ja, jag ska köra ut och den sista milen. Medan jag pluggar så är jag bud. Okej, bra. Då förtjänar du liksom pengar. Genom att tillföra värde, genom att hjälpa till med det här. Men tjäna pengar är passivt. Alltså, what's in it for me? Jag drivs ju av idén, what's in it for you? Och fatta att det är lagen om orsak och verkan. För om jag verkligen tillför dig värde, det är den där jag kan styra över. Om jag tillför dig värde, då kommer du vilja träffa mig igen. Skitenkelt.
Och det här är ju, det är många gäster vi har där vi pratar ekonomi som har startat stora bolag eller driver projekt, och så säger just det här att jag har inte haft så mycket fokus på att tjäna pengar. Jag har fokus på att liksom är mer driven av att det här projektet ska gå bra, eller att vi lyckas med det vi har satt upp eller sådana saker. Och det tycker jag, det där går ju att ta till privatekonomi också. Om man sätter upp en bra, schysst grundaffär, så att säga. Om jag bara liksom ser till att jag har en schysst affärsmodell i botten. Hur jag sparar, hur vi har intäkt och så vidare. Då kan jag sedan engagera mig fullt ut att bara vara den bästa varianten av mig själv. Och ju mer jag är det, desto bättre resultat får jag i slutändan också. Men har man inte löst den grundfrågan, liksom hur jag kapitaliserar på mitt värdeskapande, då är ju risken att man springer runt på väldigt många ställen och försöker göra väldigt mycket och känner sig utnyttjad i slutändan, va?
Ja, det tror jag. Och dessutom, som ni gör så förtjänstfullt, det här med att alltså synliggöra de verkliga kostnaderna. Och också ställa frågan, varför har man dem? För vem försöker jag duga? Varför har jag de här kostnaderna? Varför köper jag de här onödiga sakerna? Varför försöker jag se rikare ut än vad jag är? Vad är det liksom för hål du försöker fylla?
Ja, spännande. Du pratade lite om boken, Christer. Kan inte du säga något mer om så här? Vem är den till för? Om man inte har hört talas om dig tidigare och så hör man detta nu, så tänker man så här, finns det något för mig att lista ut?
Den är till för alla som känner att de vill få känna sig mer kapabla, trygga, fria med livet. Helt ärligt. Alltså, jag kallar ju mig fiskarpojk och resande i sunt bondförnuft. Jag har jobbat i 28 år med ledningsgrupper och coachar koncernchefer. Och jag har privilegiet att få leva ganska nära många väldigt framgångsrika människor. Och om det är någonting jag har lärt mig, så är det hur lite som skiljer oss människor åt egentligen. Och jag säger att brist på information leder till spekulation. Spekulation har en 10-potens på information. Mm. Vi tror så mycket om andra och varandra. Mm. Och vi vet så lite. Och boken, hela idén med den boken är att få människor att... egentligen, vet du vad? Mitt förslag till boktitel, det var att den skulle heta... Nej, du behöver inte en bok till. Mm. Köp den här och förstå varför. Mm. Det är en ganska bra förklaring på vad den handlar om. Jag vill ge människor en trygghet i sitt vara, i sitt nu. Du behöver inte en kurs till, du behöver inte liksom en föreläsning till. Det hjälper inte, det är ingen idé att du åker till USA och liksom lyssnar på Tony Robbins. Du kommer inte att bli skitlyckligare. Still confused but on a higher level. Du har det redan i dig. Du behöver lita mer på dig själv. Släpp dig fri. Veckla ut dig. Det är det det handlar om.
Men hur har du då? För jag tänker, du håller på med det här i 28 år. Hur känner du att du har utvecklats? Jag tänker också med din egen, om vi nu ska prata ekonomi då. Har resan gått som liksom... vad ska jag säga? På vilket sätt har du utvecklats genom de här åren då, om man säger så? Själv?
Ja, vet du vad? Det var jättespännande. För det första, jag gjorde en ganska radikal karriär. Jag satt i moderbolaget på ett av våra då stora investmentbolag där jag var personalinformations- och förhandlingsdirektör, gubevärs. Men jag mådde inte bra.
Flott ska det vara.
Ja, flott ska det vara. Och det var det också. Till utsidan var det var Armani, Connoliani, Bruno Magli på fötterna, tutti perfetto. Och det fanns ingen sprick i den fasaden. Men inuti mådde jag skit. Jag var verkligen den där definitionen, ni vet, på att jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Och då gick jag gjorde den tabben själv. Jag gick en kurs där och London där och Lausanne där. Och liksom, det var ju inga problem på en sån direktörspost som jag hade 30 år gammal. Och jag var young potential och alltihopa det här. Men så var det min dåvarande mentor som sa, Christer, du behöver det ingen mer utbildning. Det du behöver är att träffa en psykolog. Och så gjorde jag det. Och hon fick mig att förstå, varför gör du det du gör? Jag körde omkring i mina fina bilar. Jo, för att stoppa dem i halsen på mina gamla antagonister och mobbare från Öckre. Då jag gick i obsklass, jag är dyslektiker. Jag gick i obsklass hemma på Öckre. Och jag köpte saker, jag gjorde karriär, jag tjänade pengar. Jag hade alltihopa det. Alltihopa gick igen. Hon fick mig att fatta att jag gjorde ju inte det för mig själv. Jag gjorde det för andra. Och när hon, då säger de, men Christer, det är ju dina gamla antagonister som driver ditt liv fortfarande. Var det det du hade tänkt dig? Mm. Och då säger nej. Och då, shit. Det var det ena liksom som hände mig. Och i den vevan, för då hoppade jag av och började läsa psykologi liksom och fatta att så här vill jag inte ha det. Det skedde också det här skiftet. För då fick jag en annan mentor. En kille som har gjort internationell karriär, han lever tyvärr inte längre, Sten-Åke. Och han fick mig att fatta den här idén om att tillföra värde. Och när jag flyttar mitt fokus från att fundera på hur ska jag kunna tjäna på detta till hur ska jag kunna tillföra värde och förtjäna pengar. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar som när det skiftet ägde rum. För det är precis som du säger. Innan, jag hade inte fattat det de här entreprenörerna drevs av. Utan mitt liv gick ut på att hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt? Mm. Och när jag gick från den idén till idén. Nej, fatta nu att det du får ut av ditt liv är en konsekvens av det du tillför andra. Fundera, om du bara gör dig värdefull för människor på ett sätt som du också mår bra på själv, så kommer pengarna som en effekt. Mm. Det var en sån gigantisk switch för mig. Och helt plötsligt så började jag tjäna mer pengar än jag behövde. Och det har jag fortfarande.
Fascinerande.
Vilket är orättvist. För jag menar, jag får ju betalt för att sitta och lära mig av de mest briljanta människorna av alla. Det jag lär mig av den ene kan jag sälja till den andra.
Men det måste ju varit en lång, liksom, fascinerande resa de här liksom, nästan 30 åren. Då. Hur upplever du att... Hur har vardagen eller liksom frågorna förändrats? Vad är det liksom nya frågeställningar som människor fastnar på idag på ett annat sätt än vad det var liksom då? Eller har vi inte kommit någon vart överhuvudtaget? Eller vad ska vi säga?
Jag är ju väldigt evolutionär. Evolutionspsykologi fascinerar mig. Hariri, sapiens, alltså evolutionspsykologi, även vi pratar ekonomi. Daniel Kahneman, Nobelpristagare i ekonomi, psykolog, professor i psykologi, Nobelpristagare i ekonomi som ni känner väl. Alltså titta på deras forskning. Det är därför jag hänvisar till 10 000 generationer. Va? Det har inte hänt någonting. Vi pratar 60-talister är sådana, 70-talister är sådana, 80-talister är sådana, 90-talister. Och det är generation X och Y och Z. Skitsnack. Folk pratar som om det vore en ny ras som växte fram liksom, i millennieskiftet. Nej, det är det inte. De grundläggande behoven är de samma. Verktygen för att tillgodose oss de grundläggande behovet, att besedda, bekräftade, vara älskade, få känna oss värdefulla. Verktygen är annorlunda, men behoven är de samma. Och om det är någonting jag har lärt mig genom alla år, och så är det återigen därför jag kallar mig resande i sunt bondförnuft, krångla inte till det så förbannat. Jag har aldrig tidigare träffat så många människor som krånglar till så mycket, så ofta så onödigt som just nu.
Och varför är det så då, tror du?
För de tror att de inte duger som de är. Vi har fastnat i de här intellektualiseringsfällorna och så börjar de använda märkvärdiga ord, krångliga terminologier kring allt ifrån humanistiska frågor till tekniska frågor för att liksom göra klart för världen att de är så kompetenta och kunniga och dugliga och kapabla. Och så känner de sig inte så i alla fall. Och då blir de ensamma. Den subjektiva ensamheten är vårt nuvarande största problem.
Det är fascinerande. Ja.
Ja, verkligen.
Finns det någon ljus i tunneln då?
Ja, ja. Du och jag. Nej, det finns jättemycket ljus i tunneln. För det här är en fråga som aktualiseras. Och ni är duktiga på att förmedla de här sakerna. Jag brinner för att förmedla dem och vi blir fler och fler som pratar om de här frågorna. Jag är ju absolut inte ensam och jag förmedlar ju bara liksom det jag brinner för och det jag tror på. Och orsaken att jag blev årets talare förra året, 62 år gammal, nu är jag 63. Jag hade all time high under hösten i digitala föreläsningar. Jag hade liksom helt makalöst. Och det är klart att det är ett tecken på någonting. För jag är ju väldigt enkel och väldigt okomplicerad och sänder väldigt enkla budskap. Och om jag får mer och mer att göra så säger ju det någonting om vår samtid.
Att man söker, vi kanske börjar bli mogna för att inte krångla till det utan liksom, och inte leta efter nästa teoretiska modell utan konstatera att det kanske vi bara läser efter på det vi har. Liksom.
Ja, framtiden finns i det förflutna. Lyssna, jag måste bara berätta, jag ska ju vara med på en stor framtidskonferens. Och det var liksom future i alla tänkbara liksom, märkvärdiseringar och former. Och så hade de tagit med mig. Och så säger hon som organiserar den här stora konferensen, hon vill ha en rubrik. Och så sa jag, framtiden finns i det förflutna. Vi måste hitta tillbaka till evolutionens grundkänslor. För människan är i grunden en emotionell varelse. Framtiden finns... Nej, men Christer, det här är en framtidskonferens och det är ju forskare och det är källor och det är liksom... Den titeln får du inte, Christer. Jag vet att du kommer ändå prata om det du vill, men rubriken får du inte.
Ja.
Och sen, nej, men okej, jag ska tänka till. Så gick jag hem och så ringde jag henne. Eller jag skrev ett mejl till henne. Så skrev jag, okej, tillbaka till framtiden. Ja, men den får du, sa hon. På tal om gamla filmer. Alltså, den köpte hon. Men jag delar verkligen den uppfattningen som du nämner. Jag tror tillbaka till framtiden. Alltså, vi behöver hitta tillbaka till de här grundläggande känslorna. Behovet att vara behövd. Att behöva varandra. Att jobba i en flock. Olikheter i samverkan. Det är skitbra med ADHD-människor som är duktiga på att hitta på nya saker och stigfinnare och hitta nya jakt- och boplatser. Men det är inte dumt om en liten fegis som sitter hemma och salt och syltar ifall de där jägarna inte kommer hem. Och det fattar vi. Vi behöver jobba ihop. På riktigt. Och inte bara i teorin och i böckerna.
Ja, coolt. Spännande. Nej, det här hade vi kunnat prata om i timmar. Tiden rusar iväg. Rolig. Och boken heter en gång till, alltså, den fick ju inte heta den skulle heta. Vad fick den heta istället?
Våga veckla ut dig.
Våga
och frigör din omedvetna potential.
Och det är den sista boken man köper, för man kommer inse att man behöver inte köpa några fler böcker.
Du behöver ingen mer, för du har det i dig. Och en lärande organisation består av människor som löser problem tillsammans. Krångla inte till det.
Precis. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i att alltså, ju äldre jag blir, desto mer komfortabel. Jag blir inte bättre på att lösa problem, men jag blir komfortabel i att vi kommer att lösa dem.
Ja, ja.
Så att jag brukar säga det till folk som är lite yngre och så här, men du vet, vi kan inte åka genom Stockholm och vänta till det grönt på alla trafikljusen, utan vi får börja i ena ändan och ta första ljuset, så får vi lita på att vi kommer ta oss igenom stan, för det kommer aldrig vara grönt hela vägen. Utan det, medan andra får panik då och säger så här, men hur ska vi göra? Tänk om vi inte får lånet, vad händer då? Hur blir det då om det är en kall vinter och ingen vill köra? Alltså, många trafikljus är det. Liksom. Ja. Vi får ta ett i taget. Ja, men kan man lita på att vi kommer att lösa det, då blir det inte lika mycket ångest på vägen. Liksom.
Jättebra metafor. Ni pratade familj förut ju, och barn. Mm. Och det är en underskattad resurs. Mm. Jag pratar ju om att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Det är samma i familjen. Vi har problem. Involvera barnen. Kanske inte små barn ska inte involveras i ekonomiproblem och oroa sig i onödan. Men lite större barn. Mm. Att veta den verkliga verkligheten. Jag har alltid varit naken med mina barn om liksom hur verkligheten ser ut. För barn fantiserar. Brist på information eller ett spekulation. Tror de att vi har det dåligt, så tror de att vi är på väg att bli utslängda. Mm. Och tror de att vi har det bra, så tror de att vi har råd med vad som helst och att du bara är snål. Mm. Lär dem den verkliga verkligheten. Mm. Och involvera dem i problemlösning. De har briljanta lösningar. Hur löser vi det här? Vi vill åka på semester. Hur gör vi? Liksom, så här mycket har vi. Alltså, involvera dem i problemlösning tillsammans. Mm. Mm. Så är du där igen.
Ja, supercoolt. Du, det får bli dagens slutord, tror jag, Mattias.
Ja, men jag tycker det låter jättebra. Superkul, Christer, att träffa dig. Och man blir verkligen medryckt i ditt engagemang.
Ja, tveklöst.
Och ditt brinn. Ja. Superkul.
Ja. Ja, men tack.
Ja, härligt. Om någon hade den här podden som ett gåmöte, så tror jag de har gått fort under det här.
Tack så hemskt mycket. Ni som har lyssnat, vi har skapat det här tillsammans. Om du tycker det var ett bra, jag är noga med det, att allting är tillsammans. Om du tycker det här var ett bra avsnitt, då ska du klappa dig på axeln. Mm. För då har vi gjort det tillsammans. För då har du lyssnat konstruktivt och medverkande. Så tack för hjälpen, lyssnare.
Ja, tack så mycket för att ni var med och lyssnade. Vill ni vara med och medverka igen, så är vi ett nytt avsnitt redan om en vecka i vanlig takt. Jag lovar att jag dyker upp. Hur är det för dig, Mattias?
Ja, jag kommer också dyka upp.
Ja, vad snäll du. Ja. Ja, vad snäll du. För jag vet att vi har en väldigt spännande gäst då. Men det tar vi nästa vecka. Tack för idag,
hörni. Det tar vi nästa vecka. Tack, Christer. Tack, alla lyssnare.
Tack.